Du lyssnar på Ett hopp i livet, en podd där jag, Filip Lange, träffar kända personligheter och pratar om hopp i livet. Hur hoppar man mellan olika jobb? Hur hoppar måendet i olika situationer? Vad är egentligen att känna sig hoppfull eller hopplös? Och vad är hopp för just dagens gäst? I dagens avsnitt gästas jag av Magdalena Kowalczyk. Hur påverkas vårt mående av en dålig ekonomi? Hur hittar man ett hopp i livet med 0 kronor på kontot? Och om vi vänder på det, hur påverkas vår ekonomi av vår psykiska hälsa? Hon är världsmästare i thaiboxning, tidigare gladiator, civilekonom och programledare för Lyxfällan. Hur är hoppet mellan att vara gladiatorn Athena i Gladiatorerna till att vara ekonomiexpert i Lyxfällan? Det ska jag ta reda på. Välkommen Magdalena.
Tack så mycket Filip.
Var det en hyfsad presentation?
Ja, det får man säga.
Ja, men vad bra.
När jag var barn så var det inte många som kunde uttala Kowalczyk särskilt bra. Så att det är ju ett mått på min framgång.
Eller hur?
Att folk vet det nu.
Det är ett namn på alla släppar.
Mm-hmm.
Det här är ju min... Du blev premiärgäst.
Oj,
faktiskt.
Ser man på. Vad hedrande.
Jag jobbar med sexuellt utsatta. Och något man stöter på varje gång eller varje dag nästan är att hitta ett hopp. Barn pratar mycket om vilka personer de ser upp till, vilka som är deras idoler och allt det där. Och då tänkte jag att, men då måste vi ta reda på vad de här förebilderna och kända personligheterna har för hopp och hur de blir hoppfulla. Skulle till exempel, ja men om du är en förebild för en ungdom och den ungdomen som är utsatt får höra dig prata om vad som gör dig hoppfull, vad du hittar hopp i, så kan det få den ungdomen att mycket bättre.
Det vore ju guld, men jag tror att det är väldigt viktigt att sätta någon slags grundpremiss som är, även om man ska leta förebilder och inspiration externt och utanför sig själv, så ska man samtidigt inte glömma bort sin egen påverkan på livet. Och jag tror inte att man ska fokusera enbart på att hitta hopp externt, utan alltid komma ihåg att man har en egen möjlighet att påverka sitt liv.
Precis.
Och hopp kan, i min erfarenhet, komma mycket, mycket inifrån också. Mm. Kanske med lite hjälp på traven förstås, av en förebild eller av en coach eller vad det nu kan vara. Men genom sina egna aktiva tankar, val och handlingar så kan man hjälpa sig själv mycket på traven.
Helt
och
sant.
Och starta en positiv spiral.
Mm. Det är rätt, det är rätt. Bra, bra inflik. Jo, men när jag skulle intervjua dig så jag behövde inte göra jättemycket research, mer än någon Google-slagning. Men jag tog mig ändå in på ditt Instagram-konto och läste din bio, eller biografi som många säger.
Mm.
Då möts jag av att det står att, inom citat, försöker säga vettiga saker, ibland lite obekväma. Är ekonomi obekvämt att prata om?
Vet du, det har varit det ganska länge. I Sverige har det, upplever jag, varit, men det har varit lite så här stigmatiserat och lite pinsamt. Vi är väldigt sexuellt frigjorda, man kan prata om liksom allt som är personligt. Men det vi röstar på och vår ekonomi, det har liksom länge så här sopats under mattan.
Mm.
Och sen har jag blivit varse då under mina år i Lyxfällan inte minst hur det faktum att vi inte pratar om pengar, men att vi heller faktiskt inte får lära oss om pengar, hur dåligt det är, vilka konsekvenser det får. Mm. Så att jag har både sagt obekväma saker i mitt, så att säga, ledarskap eller som rådgivare säger obekväma saker som folk måste höra för att jag vill uppnå ett mål som gagnar den jag pratar med. Men också att prata om pengar som hittills har varit obekvämt tycker jag ändå har skiftat lite. Det är mindre obekvämt. Jag gör nu intervjuer superofta med liksom traditionella tidningar eller podcast för den delen som aldrig hade velat prata om pengar innan, för det är inte tillräckligt flärdfullt eller läckert eller intressant. Men nu är det lite mer på alla släppar att kunna se om sitt eget hus. Att liksom, att vara, att ha hopp, eller att må bra med sig själv och ha en psykisk välmående mekanism handlar mycket om vetskapen att jag är inte beroende av någon annan. Jag vet hur det funkar med pengar och jag har koll på mina egna, och har jag inte det så vet jag vad jag ska vända mig. Så att jag har liksom gjort det lite mindre obekvämt, vill jag tro.
Du menar alltså att ekonomi idag är inte lika obekvämt som det har varit?
Det menar jag. Det är min uppfattning i alla fall. Eller så är det bara för att folk känner sig bekväma att fråga mig ganska mycket.
Ja, men det kan du hålla med om lite. Att, för annars har man ju pratat mycket så här om julafton till exempel, när man samlas hela familjen. Att vi pratar inte religion, politik eller ekonomi.
Nej, precis.
Men idag, alltså i det världsläget vi har idag, så går det inte att träffas hela släkten nästan utan att prata ekonomi.
Dessutom, ja, precis.
Så det har väl säkert också en faktor.
Och det är väl jätteskönt att kunna göra det. För det betyder att om det är någon som har lite kämpigt, så vågar man i större utsträckning säga det. Jag har träffat så många människor genom åren som inte har känt sig bekväma med att säga till sina kompisar att vet ni, jag har inte råd. Så då har man istället blåst på, lånat pengar för att kunna haka på kompisarna och köpa samma grejer och vara med och ute på samma restauranger och krogar. Det är det garanterat ingen som mår bra av. Så att det, apropå psykisk hälsa återigen, att kunna vara uppriktig med sig själv och med sin omgivning om att det här är min situation, jag gör det bästa jag kan. Precis. Jag hoppas att du som sitter mitt emot mig tycker om mig oavsett min plånbok. Och gör du inte det, nej, men då kanske inte du är min vän. Nej. Och då är inte det hela världen.
Nej, det stämmer. För många, alltså man pratar ju mycket om den här, som när man ska ut och käka eller något, man ska ut och gå och shoppa eller vad man nu ska göra. Och så märker man att nu ringer du mamma eller pappa för att det är så lätt att swisha. Och då är det så här, men om man, jag har också varit där, och det är så lätt tillgängligt att bara fråga mamma om pengar. Det måste spela ändå en roll på psykiska hälsan om man har en mamma eller pappa som helt enkelt inte har råd att swisha dig.
Så kan du se det. Jag tänker snarare så här: vad gör det för din självkänsla att du förlitar dig på, du är ung vuxen, vad gör det för din ryggrad att du måste förlita dig på dina föräldrar? Gud vad osexigt. Då blir man nog inte särskilt stolt över sig själv. Det är väl mycket ballare att ha gnetat ihop sina egna pengar, tagit ett extra jobb eller suttit barnvakt eller vad det nu är, och bara veta så här: det här har jag tjänat ihop själv. Det är någonting att vara stolt över. Men sen så är det precis som du säger, absolut, vi har alla väldigt, väldigt olika förutsättningar. Och jag förstår att föräldrar vill vara sina barn till lags och liksom swisha för att mitt barn ska kunna vara med på samma premisser som de andra. Men i själva verket så hade det varit mycket bättre att jag som förälder är rak mot mitt barn och förklarar, vet du, ja, jag skulle kunna swisha dig, vi kan göra den avvägningen, men det betyder att vi kommer få offra någonting annat. Då kommer vi inte ha pengar till fredagsmys, eller då kommer vi, om jag ska swisha dig varje gång du vill gå ut och äta sushi med dina kompisar, då kommer vi inte åka på semester i sommar. Vad tycker du är viktigast? Och bara helt enkelt lär ditt barn att det är okej och inte ha råd med allt, och att göra att det är sunt och vettigt att göra sina egna prioriteringar oavsett vad alla andra tycker. Att föra vidare det till sitt barn snarare än att bara kortsiktigt lösa swish-problematiken är mer obekvämt, men det bygger starkare, ballare individer.
Bra. Nej, men för det är verkligen det att jag vet inte vad man ska säga egentligen, men jag tror att som jag sa, att ett stort problem är att det är så lättillgängligt och att det är så, jag kan bara be och så på en sekund kan man ha. Så jag tar ändå till mig väldigt mycket av det du säger, alltså som förälder. Att swishar jag dig, ska det fortsätta så här, så kan vi inte åka på semester.
Jo, men det är inte ditt ansvar, det är dina föräldrars ansvar.
Jag lyssnade på en podd du gästade förut. Och då sa du att när du var i Asien så var det, alltså det var en kultur, samhälle där citat alla hade sunkig t-shirt och fiskarbyxor. Och då grejen jag fastnade för där var att du berättar att man visste inte att om man pratade med en högt uppsatt affärsman eller en vanlis, eller vad man ska säga. Och det blir någon slags likvärdighet som vi inte har på ett sätt i Sverige. Så speglar ditt jobb och hur du klär dig på jobbet på hur folk ser på dig.
Du, det vet jag inte. Men en annan reflektion som jag tycker är intressant där är ju att det faktum att det är så otroligt lätt att köpa på avbetalning eller kredit gör just att alla, unga som vuxna, kan projicera en bild av framgång och att man har råd att ha märkesgrejer och man kan se ut som sin influencers, vare sig man har råd med det eller inte. Sen så drabbar det ju den som köper prylarna i efterhand när man inte kan betala, när man har förköpt sig. Det är det stora problemet.
Ja, men det var lite det jag tänkte, att det är lättare att klä sig dyrt.
Ja, gud,
och folk tittar på dig och tänker, gud vad mycket pengar du har.
Ja, och det är den som, och alla hetsar varandra. Det är det som är den stora konsekvensen av sociala medier. Att alla fejkar och ser dyra ut, vare sig de har tjänat ihop till de här plaggen eller prylarna eller väskorna eller inte. Det är ju så långt ifrån det som jag beskrev, som är så här, jag struntar i vad du har för plagg på dig. Vi har båda samma slitna t-shirt eller likadana fiskarbyxor och möts för att vi är människor.
Det var det jag tyckte var så himla bra.
Ja, och därför så, det här kan vara lite kontroversiellt, men jag kan tycka att idén om skoluniform är inte helt fel. Det handlar inte om att jag vill återgå till någon så här krångligare och striktare skolgång, men jag vet och hör och ser ju att barn och deras föräldrar blir hetsade över att redan från ung ålder så ska man ha vissa varumärken på sig. Mm. Och där blir det ju utanförskap direkt. Men om vi alla bara kommer överens om att om du går till skolan, vad du har på dig är irrelevant. Mm. För du är här, det enda som är, liksom, utmärker dig är vad är du för person, möjligtvis din hårfärg.
Exakt.
Men så här, vi är alla...
Annars
vi
är det inget som utmärker.
Nej, och alla kommer ha samma kläder oavsett vad mamma och pappa jobbar med. Mm. Det tycker jag är en fin tanke. Tyvärr kanske lite orealistisk.
Ja, men tyvärr idag. Men man kan ju ha en vision.
Det finns skoluniform i Singapore bland annat. Många länder har det fortfarande. Mm.
Det är något att tänka på.
Mm-hmm.
Du, den här podden har ju en slogan. Framgång möter passion.
Mm-hmm.
Och det tycker jag är något som stämmer in på dig. Verkligen. Och då tänker jag att har din... För du har ändå kommit långt, det måste vi säga.
Ja, det beror väl på i vilket hänseende man menar.
I alla fall, så din framgång måste ändå ha något att göra med att du har en passion för det du gör. Jag menar, du sitter här och pratar om ekonomi. Och min framgång i det jag jobbar med är min passion att hjälpa.
Jag förstår.
Så jag tänker att, vad har du för, alltså vad är din passion?
Min passion är inte så långt ifrån din som du kan tro.
Nej.
Det är bara att jag råkar agera på en arena som handlar om pengar. Mm. Men det är inte pengarna i sig som intresserar mig särskilt mycket, eller det finansiella systemet.
Nej.
Mitt intresse är att hjälpa människor och att faktiskt ställa saker och ting till rätta i ett system som jag tycker är fel. Och jag tror att man blir... inte vass på någonting, och jag tror inte att folk kommer lyssna på det du säger särskilt mycket om inte det stammar ur en genuint ur hjärtat, genuin omtanke om vad det nu är, det som du beskriver som passion. Det tror jag är det som får folk att lyssna.
Ja, bra svar. Och när vi ändå är inne på allt det här liksom med livet och passion och sådär, så måste jag ju ändå, vi kan inte ha en intervju med dig utan att prata om The Island.
Okej, låt oss.
Så, alltså, du gjorde ju en grym resa som måste ha gett livet ett annat perspektiv.
Det har du alldeles rätt i.
Så min fråga är det egentligen är, alltså, du måste ha ett otroligt pannben för att klara av The Island.
Det skulle jag nog påstå att man behöver, ja.
Vad hade du för hopp då?
Ibland får man faktiskt klara sig utan hopp. Ibland måste man bara bita ihop för att man har bestämt sig för att man är inte en som ger upp. För att man ska kunna se sig själv i spegeln alla andra dagar så måste man bita ihop ibland. Mm. Det var inte särskilt mycket hopp när man är loppbiten från topp till tå och inte har ätit mer än 100-150 kalorier per dag i ett par veckor. Nej, och inte sovit och fryser och det är monsunregn. Det är inte mycket hopp då. Men ibland får man bara bita ihop för att man vill framför allt vara stolt över sig själv i slutet av dagen.
Ja, men då är det lite målsättning att vara stolt över sig själv.
Ja, och det tycker jag att alla borde kosta på sig.
Mm.
För att man är värd det. Att vara stolt över sig själv är det viktigaste. Det är mycket viktigare än att se flashig ut inför andra människor som kanske inte bryr sig om en eller okända människor på sociala medier.
Sant. Men du, alltså du har inte varit i tv-branschen hela tiden. Du utbildade dig vid Handelshögskolan.
Det stämmer.
Till civilekonom. Men hur snubblar du in i tv-världen?
Nej, men jag snubblade in baserat på min tidigare idrottskarriär. Mm. Jag är thaiboxare och hade precis pensionerat mig faktiskt 2011 ungefär när TV4 skulle återuppliva den gamla barndomsfavoriten Gladiatorerna. Mm. Och den omgången så skulle de rollbesätta liksom gladiatorkasten med folk som hade olika kompetenser. Mm. Och min kompetens var att slåss och härja och kasta folk till höger och vänster. Och jag blev ombedd att komma och provfilma och göra fystester. Och på den vägen halkade jag in på tv. Mm. Men det var ju inte så mycket till talroll kanske. Det var mest fysiskt. Det var mest, precis, min inre hulk där som levde rövare i 6 år blev det.
Och det blev så pass.
Ja, och sen så årsskiftet 2017-2018 så gjorde TV3 en rockad i programlederiet för Lyxfällan. Mm. Och ja, på den vägen är det.
När man ser dig i Lyxfällan så kan man ju få en väldigt, tolka mig rätt, men hård bild.
Jag har hört det förut.
Ja, det är så.
Mm. Mm.
Nej, men det är väldigt så här, men väldigt hårt.
Jag tror att ordet du egentligen söker efter är rakt och tydligt.
Tack.
Och direkt.
Tack. Mm. Rak.
Rak och tydligt, exakt. Efter. Och det är så intressant att i Sverige generellt, apropå konflikträtt och att vara obekväm, så misstolkar man ofta att någon är rak med dig som att det är hårt och man lägger en negativ konnotation i det. Mm. För mig är det tvärtom. För mig är det mest respektfulla sättet att tilltala en annan människa, speciellt som vi har begränsat med tid till att lösa ett stort problem. Mm. Det är att skippa fluffet, skippa kallpratet, skippa lägga huvudet på sne och lullulla. Mm. Det är att gå direkt till kärnan. För att jag respekterar dig tillräckligt mycket för att jag tycker att du ska höra det här.
Mm. Rak och ärlig.
Det vill jag tro. Men jag har absolut fått höra det du säger, att jag är hård. Och att folk är lite rädda för mig när jag dyker upp.
Eftersom sättet du beskriver det på, så tolkar jag det som att det är ingen fasad för kamerorna.
Nej, gud.
Utan
nej.
Det är så.
Nej, jag är inte skådespelare. Nej. Det har jag aldrig varit.
Om vi nu ska prata här med att, som The Island, att det var inte så mycket hopp. Det känns ganska hopplöst.
Mm-hmm.
De som medverkar i Lyxfällan och ska få hjälp, det måste ju också från början när du kommer dit, så måste det vara en typ av hopplöshet du möter.
Absolut, i högsta grad. Precis så. Det är väldigt stort mått av resignation och hopplöshet och därmed låg energi som jag möter. Jag menar, låt oss säga som det är. Jag har all respekt för människor som känner så pass stor hopplöshet och desperation att man liksom, jag tar en sista, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte hur jag ska göra, jag har ingen aning om var jag ska börja. Jag vänder mig som till en sista utpost och är till och med beredd att dela med mig av det här ganska genanta som har hänt eller som jag har ställt till med för att få hjälp. Mm. Så att ja, det är ett stort mått av hopplöshet och precis det är ju vår största uppgift egentligen. Mm. Ja, vi förhandlar räntor. Ja, vi stuvar om pengar och budgetar och sådär. Men det viktigaste är ju att bygga en människa, ingjuta hopp, mod och kompetens och energi åt att orka hålla i det nya, bättre, vettigare livet när vi åker därifrån efter en vecka.
Men då ligger det också ett förtroende i det. Alltså från deras sida. Att få ett förtroende i dig.
Ja, gud ja.
Nu har du hand om mina liksom ekonomiska besvär.
Förstås. Det är ju ett förtroende som jag får förtjäna. Mm. Och mitt tillvägagångssätt är just att skippa lullullet utan att gå rakt på sak. Mm. Det är min stil och sen så får jag ett förtroende, toppen, då kommer vi överens. Ibland händer det att vi kanske inte kommer överens och då att jag inte får ett förtroende, nej men då är det så.
Då kan man inte ta det vidare.
Nej, alltså i en tv-produktion så måste man ju alltid försöka. Men jag menar att effekten och leveransen och liksom problemlösningen blir ju inte lika bra om vi inte har ett gemensamt förtroende.
Det måste bli svårare från din sida.
Absolut.
Att kunna komma till en slags lösning.
Förstås. Det är ju, jag är där som jag eller min kollega Magnus, vi är där som rådgivare, stöttepelare och kanske i viss mån förhandlingsmuskler. Mm. Men vi serverar inte allt på ett silverfat. Nej. Det är jättemycket som våra deltagare måste göra också.
Jag skulle vilja gå tillbaka lite till en del i Gladiatorerna.
Mm-hmm.
Vi som följer dig på sociala medier vet att du tränar väldigt mycket.
Okej.
Okay. Har du alltid gjort det?
Ja, jag är en fysisk person. Jag tror att de flesta människor behöver ju någon slags andrum. Blåsa ur huvudet ibland, tömma tankarna.
Men jag tänkte lite på här psykisk hälsa. Alltså, precis. Det är inte bara fysisk.
Nej, det hänger ihop. Mm. Vissa människor tycker om att sitta på en yogamatta och kan få en behållning av det. Det funkar inte för mig. Nej. Jag föredrar att blåsa ur mig fysiskt och bli så trött att jag inte kan tänka på någonting. Mm. Det är min storstädning av hjärnan. Och sen så vet vi att fysisk liksom påfrestning på ett rimligt sätt gör att vi blir lyckligare. Vi får lyckohormoner, endorfin, adrenalin, vi tänker bättre. Och återigen, att ibland göra saker som är lite jobbiga när det är, jag har inte alltid lust att springa intervaller, men jag gör det ändå. Och jag är lite hög på livet efteråt och jag slår mig för bröstet och det är mysigt.
Går man tillbaka då lite till det du sa innan, att det handlar inte bara om hopp, utan i en sån situation när man är ute och springer intervaller, då är det jävligt hopplöst. Men du har ett pannben och du ger inte upp.
Exakt, och det är mysigt att veta att man har det där pannbenet.
Ja. Men vad bra, då kanske du har fått ut mig att springa lite
för
intervaller.
Det, glöm inte att det är någonting som du kan välja och påverka själv. Du är inte ett dugg beroende av någon annan. Nej. Du behöver ingen förebild, du behöver ingen någonting. Du kan själv äga den situationen och göra dig själv stolt. Helt på eget bevåg.
Mm. Det där ska jag ta med mig.
Vad bra.
Mm. Och också de som lyssnar, hoppas jag. Du har också sagt att i mitt jobb med sexuellt utsatta så stöter jag väldigt många gånger på utsatta som berättar för mig om konsekvenserna av övergrepp. Det är mycket, man har svårt att gå till tandläkaren, man har svårt med bara gapa, borsta tänderna. Sådana där grejer. Men sen hamnar ju mycket också i en konsekvens jag har stött på många gånger är att många har fått en dålig ekonomi. Alltså som konsekvens efter ett övergrepp. Och det har mina tankar slagit ihop lite att det har att göra med att man som tröstshopping har många som jag har pratat med hamnat in på som en konsekvens. För många börjar missbruka, alltså knark. Många börjar med spelberoende. Men många har också börjat med tröstshopping. Och då tänker jag att Varför tror du att det är så? Är jag ute och cyklar?
Jag har ju inga vetenskapliga belägg för det jag säger, mer än egna erfarenheter av vare sig man har blivit utsatt för övergrepp eller bara haft det tufft på andra sätt. Så finns det, den gemensamma röda tråden är ju ett mått av självdestruktivitet. Att man på något sätt upplever att jag inte är värd bättre, så att jag kan lika gärna lägga krokben för mig själv. Det är klart att det finns en kortsiktig kick i att klicka på en köpknapp eller få hem någon ny teknikvara eller ett nytt plagg. Men framför allt så är det en, och det är en snuttefilt i sig, men också att faktiskt inte unna sig själv att skapa ett liv där man mår bra och där man är stolt över sig själv, utan man på något sätt befäster den här offerrollen. Och det antar jag är mänskligt, men det är fruktansvärt orättvist att man ska behöva ta konsekvenser av någonting tråkigt som har hänt så långt i sitt liv.
Men om man då hamnar i den här skuldfällan efter tröstshopping eller spelmissbruk eller vad man nu hamnar i, hur tar man sig ur? Alltså hur gör man?
Men gud, det är på så många olika nivåer. Alltså det är alltid från så här, hur gör man rent praktiskt? Vem ska man ringa? Men mitt första råd skulle ju vara att inte hålla det för sig själv. Att prata med någon i, eller några i sin omgivning som man litar på, som faktiskt vill en väl. Och lägga sig lite platt och säga så här, jag har ställt till det. Jag mår inget bra. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här. Hjälp mig. För att veta att man har stöd och i viss mån ögon i nacken kan vara en viktig startpunkt, tror jag.
Ja, för det är också en skamfråga.
Absolut, det är klart det.
Precis som Lyxfällan. Och sen grej att nu ska jag visa mig i TV i min mest sårbara punkt. Och då är det också det här pannbenet att inte ge upp.
Ja, och ja, det är därför jag menar att jag har all respekt av dem som, eller respekt för dem som ändå väljer att vara med i vårt program. För att trots att det är så oerhört skamfyllt så gör de det ändå för att de vill det så mycket. Mm. Och det har jag all respekt för.
Mm. Härligt. Vi går direkt på en annan sak. Jag tänker lite på kändiskapet. Blir du igenkänd på stan för det första?
Alltså vet du, jag tänker att i Stockholm så är ju var och varannan människa på TV. Det är ju inte så konstigt och så stor är inte den här stan. Jag upplever att när jag är ute i landet så är folk kanske lite mer benägna och komma fram och hälsa och säga något trevligt. Men
du känns lite som en person som typ säger hej innan man ens har hunnit tänka hej. Om man möter dig på stan till exempel.
Det låter trevligt.
Det är den blicken jag får. Men jag tänkte lite på det här. Det måste ändå vara, okej, om vi pratar småstäder då, om du kommer typ till mitt Enköping och du går på stan, då måste du ändå märka att det är folk som, mamma kolla, det är hon. Eller något sånt där.
Det är inget jag tänker på. Nej. Jag ser inte världen så riktigt.
Nej. Skönt.
Ja, eller så här, det är vad det är. Jag blir väldigt glad, vet jag, för människor som skriver till mig eller kommer fram till mig och tackar för inspirationen eller vill berätta om sina förändringsresor de har gjort eller så där. Det gör mig genuint glad och det kommer jag aldrig liksom. Man kan aldrig få för mycket av det.
Nej.
Av vänlighet. Och det ger ju också bensin att orka fortsätta vara lite jobbig och skavig och gapig där det behövs. För att man får kvitto på att det faktiskt hjälper någon här och där.
Ger det dig hopp?
Ja, nu är det lite skohornat här, men det ger mig energi.
Ja.
Och visst, det ger mig hopp om livet att fler unga. Inte så mycket för min skull. Nej, alltså, okej, jag är vuxen, pratar, jag har sortat ekonomi, men det ger mig hopp för en ung generation som det har gått väldigt dåligt för. Alltså, din åldersgrupp är ju den störst växande kategorin hos Kronofogden. Det ger mig hopp om att vi kan vända det här. Att fler ska kunna må bra och kunna ta hand om sig själva, och att psykisk ohälsa som bottnar i trasslig ekonomi ska sjunka. Det ger mig hopp då. Folk berättar att de har tänkt om.
Hoppfullt.
Det är hoppfullt.
Har du fått hat? Alltså jag tänker, du är mycket på sociala medier. Du syns i tv-rutan. Är en person som är rak? Har du fått mycket hat?
Nej. Det finns säkert någon som stör sig. Det finns ju alltid folk som stör sig på det ena eller andra.
Men tänk typ så här i DM på Instagram, kommentarsfälten.
Nej. Aldrig. Vad spännande. Gör folk sånt?
Oh ja. Alltså, dagligen.
Är otrevliga mot varandra bara så där random?
Ja, gud ja.
Men gud, vilka tantar. Men förstår du, vad är det för en människa som sitter bakom en skärm och bevisligen inte har någonting bättre för sig, som inte har någonting meningsfullt att göra än att skriva någonting otrevligt till en annan människa de inte har känt, alltså som inte har träffat. Nej men alltså,
kom igen liksom.
Ja, kom igen. Ja. Nej, jag har lyckligtvis inte...
Du är skonad.
Men vad bedrövligt att folk, alltså då tänker jag, oj vad många föräldrar det finns runt om i vårt land som har fallerat i att uppfostra vettiga typer, tänker jag.
Exakt, det är inte hoppfullt.
Nej.
Hopplöst.
Vilka dåliga fasoner.
Ja.
Det är en dålig konsekvens av sociala medier. Det är att väldigt
är
många unga häver ur sig grejer utan att se vart det landar hos en annan person. Det tycker jag är jättedåligt.
Man tänker att det är lite ord.
Det säger ju någonting om avsändaren av orden. Av alla grejer du kan skicka i en annan människas riktning, så väljer du de fula. Stackars dig, vad tråkigt det måste vara att vara du.
Har du inget liv liksom?
Nej, skit i dem tycker jag.
Nu ska jag försöka avrunda det här lite. Så jag tänkte, när jag har gjort det här tråkiga, men jag tycker det är skitkul, klassiska fem snabba. Och då börjar vi enkelt. Hund eller katt?
Hund.
Vad står det på din gravsten?
Hon kom, hon såg, hon härjade.
Någon på stan frågar, får jag ta en bild med dig? Vad svarar du?
I den mån jag har tid, absolut.
Ett glas vin med vänner eller ett thaiboxningspass?
Först thaiboxning, sen vin.
Bra svar. AIK eller Djurgården? Om du måste välja.
Då måste jag säga AIK, för att både min gudson och min svåger hejar på dem.
Ja, vi kunde ju inte avsluta med bättre ord.
Är det så?
Rätt val.
Okej. Okay.
Ja, men tack Magdalena för att du vill ge mig förtroendet att prata med dig. Och jag hoppas att vi har fått ut en del bra ekonomisnack till folk nu.
Ja, jag hoppas det också.
Så tack så mycket. Och vad har du på agenda nu? Du ska iväg på nästa sak.
Ja, nu ska jag iväg. Kul. Hasta vidare i livet.
Hasta vidare.
Jajamän.
Med de orden, tack så mycket.
Tack själv.